vi tog oss med en gummibåt, men då kom det emot några hungriga och magra isbjörnar. Och jag sitter vi fem forskare i en gummibåt 5 meter från en isbjörn, och man ser dens klor, så om den tar med sin tass en gång på gummibåten så sjunker vi, så vi backar nog lite bakåt.
Du lyssnar på Dokumenterat om ögruppen Svalbard. En berättelse om livet inte långt från Nordpolen, om klimatförändring och Svalbardbasiller och isbjörnar.
Ja, vi fick en isbjörn in genom vindu på hytta en gång. Det var mannen min som låg och sov rätt under ett vindu på en sån gammal hytte långt mot norr. Och så kom det där en isbjörn in med hela överkroppen in och bet i soveposen hans.
Det var ju en gång vi var på fältarbete som att det var en 4 meter och in i matboden på forskningsstationen. Så det är ju det största och värsta rovdyret. Så det är majestätiskt och flott. Men jag vill helst inte se det. Då vi jobbar.
Jag heter Thomas Jansson och ska inleda den här berättelsen i en bekant och trygg miljö. I Åbolands skärgård vaknar naturen efter en lång vinter. Det här är en miljö jag känner till. Björkarnas knoppar, fågelsången, abborrarna och några örnar som svävar där högt uppe. Här känns Svalbard som något från sagornas värld. Med fröbanken som skyddad av permafrost djupt i berget fungerar som ett världens växtgenarkiv som kan plockas fram efter en framtida naturkatastrof. Eller majestätiska isbjörnar som man inte vill träffa på nära håll. Det är dit jag är på väg, medlockad av en nordisk journalistgrupp för att hitta berättelsen bakom sagovärlden och förstå vad det betyder att arktiska områden är de som värms upp allra snabbast nu. Vad betyder det på riktigt? Och vad är den där Svalbardbasillen som jag hör folk tala om? Att om man en gång besökt ögruppen så bara vill man tillbaka. Kan det vara sant, tänker jag, och reser iväg. Svalbard, fornnordiska för kall kant. Ögruppen mittemellan Nordpolen och nordnorska Tromsö som upptäcktes av holländaren Willem Barents 1596 och som fick en pålitlig kontakt med omvärlden först när flygfältet öppnade 1974. Under flygresan norrut läser jag artiklar som berättar att det genomsnittliga arktiska istäcket har krympt med 2 miljoner kvadratkilometer under de senaste knappa 50 åren. Och så har jag med mig den norska författaren Maja Lundes roman Drömmen om ett träd, sista delen av hennes dystopiska romansvit om den ekologiska krisen. Den berättar om ett Svalbard i början av 2100-talet, då mycket av det liv vi känner till idag har kollapsat. Med huvudpersonen, tonåringen Tommy, som verkar tro mer på naturen än på människan. Sida 401. Människokroppen är ett resultat av evolution. Evolutionens vilja är den enda kraft som finns. Ingenting annat styr oss. Det finns ingen som ser oss, som har kontroll, som övervakar eller sänder signaler. Genom att se och observera naturen, dess förändring och utveckling, kan vi erfara och dra slutsatser om våra handlingar. Naturen tycker inte. Naturen berättar inte. Naturen dömer inte. Naturen bara är. Framme på Svalbard landar vi några meter från ishavskanten, omgivna av snötäckta bergstoppar, 5 kilometer från huvudorten Longyearbyen.
Time to stop at the
I den lilla flygterminalen vaktar en uppstoppad isbjörn över bandet som spyr fram kappsäckar och skidutrustning. Utanför står tre bussar och väntar på oss turister och forskare och lokalbefolkning. Där ser jag också en triangelformad röd varningsskylt med ett stort vitt djur på svart botten. Jag blir snabbt informerad om att man inte får röra sig bakom de skyltarna utan beväpnad guidning. Långt borta finns öppet hav som är mer klarblått än något hav jag tidigare sett. Men just då hinner jag inte fundera på varför vattnet inte är täckt av is, fast det är mellan 10 och 20 minusgrader dygnet runt. Som första hållplats väljer jag Svalbardmuseet. I bussen från flygfältet kan jag titta upp mot Platåberget. Där högt uppe ser jag ingången till frövalvet med över 1 miljon fröprover lagrade i lufttäta aluminiumpåsar 125 meter in i berget, som en sagornas nedgrävda skatt. I Maja Lundes roman spelar den skatten en viktig roll för mänsklighetens framtid, men redan för några år sedan kom den till användning. Då inbördeskriget i Syrien förstörde den lokala frögenbanken i Aleppo kunde fröer från Svalbard ersätta det som hade gått förlorat. På Svalbardmuseet träffar jag av en slump en finländare som står bakom disken och säljer biljetter.
150, tack.
Det är Paula från Uleåborg, en av de omkring 40 finländare som bestämt sig för att stanna här för en längre tid.
Jag har varit unistudent tidigare. Och nu vi flyttat hit med familjen för att mannen fick en jobb här. Så blev det den andra gången.
Hur länge har du varit här?
Nu har vi varit här i 3 års tid med familjen. Det är ganska många från Finland som bor här.
Är det sant?
Ja, ja. Det är många, många som jobbar på universitet. Ja. Och en elektriker, kyrkemusiker, vad heter det på svensk, kantori. En som jobbar i barnehage. Det är många som kommer först som en student och kanske också som en forskare. Men då, när de inte längre studerar eller när projektet tar slut, så de vill bara bo här längre. Och det finner något annat. Ja, men bara begynner där med valrörelsen.
På museet kan jag krypa in i en trång kolgruvegrotta eller jämföra fotografier av glaciärer som för 100 år sedan var snötäckta men idag är allt mer avklädda. Och efter rundturen berättar Paula att det första barnet som föddes här faktiskt var en finlandssvensk, Charles Emil Polar Glad, född 1913. Pappan Knut skulle vakta en nynorsk kolgruva. Han hämtade frun Anna till ön och, som man säger, the rest is history. Charles Glad är speciell inte bara för att han var finlandssvensk, men också för att han alls föddes här. På Svalbard får man nämligen varken födas eller dö. Här är jorden så kall att liken inte bryts ner, och gravida kvinnor måste resa till fastlandet några veckor innan beräknad tid. Här finns ingen förlossningsenhet på sjukhuset, inte heller något äldreboende eller socialbidrag. Vem som helst får visserligen komma hit, det behövs inga visum eller arbetstillstånd. Men blir du utan jobb eller svårt sjuk måste du lämna Svalbard. Nästa morgon blir det ljust, väldigt tidigt. Redan i början av april behöver jag ögonskydd på natten för att inte vakna klockan 3. Dagens program är snöskoterutflykt. Och jag räknar med att genast få en första kontakt med den där Svalbardbasillen. Planen är nämligen att köra några mil bort från tätorten till en plats med underbar utsikt över fjordar och fjäll. Men nu är vädret inte lämpligt. hoppat för fina utsikter, berättar Lars, som är vår guide för resan.
Today, I don't think we will see anything.
Ute snöar det, sikten är urussel. Och eftersom vi själva ska köra är det komplicerat.
Which means it's very complicated to see contours of the terrain.
I den snötäckta terrängen är det omöjligt att gestalta om man har en uppförs- eller nedförsbacke framför sig. Men Lars känner vägen utan och innan. Bara följ mig, säger han. Med ojämna mellanrum stannar vi. Första gången för att Lars ska ladda sitt gevär.
All right, we can start up again. I'm just gonna half load my rifle. That's just a standard procedure before when we are leaving town. In town, governor and the police is in charge of your safety. Now it's me.
Det är som att komma till Amerikas Midwest på 1800-talet, föreställer jag mig, och möta de enorma orörda vidderna. Med den skillnaden att det där fanns sand överallt. Här är det snö. Till slut är vi egentligen framme vid utsiktsplatsen, där vi varnas för att gå för nära kanten.
So, I will leave you guys here. You can enjoy and take some pictures. But please don't go too close to the edge, because I really don't have time to go all the way down and pick someone up today.
Lars dukar upp för lunch och svarar kort på våra frågor om sin bakgrund.
Jag har utbildning som Arctic Nature Guide. Före jag började med det så var jag safari guide i Afrika.
Nu får jag också en förklaring till hur jag kunde se öppet hav när jag lämnar flygplatsen. Det har inte alltid varit så, berättar Lars, men här stiger temperaturen 4-5 gånger snabbare än det globala genomsnittet. Då blir förändringarna tydliga.
Nu är det ju ett undantagsår med att vi har mer havis än det vi har plejat haft. Men det vi ser är ju att havisen minker betraktelig. Nästan vart år så har vi rekord lite havis. Så vi har haft så mycket havis som vi har nu på de sista 20 åren. Det är ju positivt, men det är fortsatt inte mycket havis. Det är ju öppet hav där. Så det är klimatuppvärmning. För 30-40 år sedan så hade detta här varit helt fryst.
Tillbaka kör vi i rasande fart. Vi är sena på grund av det dåliga vädret. Jag ser inte mycket annat speciellt än några vilda svalbardrenar som söker mat i snön på bergssluttningar. Eller att här faktiskt inte finns ett enda träd. Nej, jag måste nog fortsätta vänta på att få uppleva den där magiska kontakten till naturen. Jag börjar känna igen mig i Långjärbyn med sina 2500 invånare. I två huvudgatorna, skolan och daghemmen för ortens drygt 200 barn, kulturhuset med hipster-kafé-stämning, museet där nere vid stranden, hotellen och restaurangerna, det enda varuhuset med skylten som tydligt berättar att kunder inte får ta med sig vapen in i butiken, stängsle uppe i berget öster om stan som byggdes efter lavinen 2015. Den förstörde ett dussin hus och dödade två människor och följdes upp av en ny stor lavin bara ett drygt år senare. Klimatförändringen har gjort det vanligare med regn också på vintern och då ökar risken för laviner. Uppe på berget väster om stan ser jag några väldiga antenner som tillhör den lokala satellitstationen. Nedanför vid bergsfoten ligger trädkyrkan och linbanan som ser ut som elledningar, men egentligen är ett gammalt transportsystem som förde kolet från gruvorna till hamnen. Fortfarande kan jag hitta enstaka kolbitar på marken som ett minne av att kol var Svalbards huvudnäring i över 100 år. Och så är det snön som knastrar under mina vandringskängor när jag promenerar. Ett ljud som kastar mig tillbaka till min barndom. Det var så här snön lät på vintrarna i Finland för länge sedan. Jag promenerar vidare till världens nordligaste tidningsredaktion, Svalbardposten. Där vill jag höra mer om vad det här egentligen är för ett ställe och vad en person som bor här ser av klimatförändringen. Det som jag bara kan se på bild.
Välkommen. Hej. Välkommen. Är det där jag har
stämt träff med Line Nagell Ylvis Åker som kom hit för första gången som 22-åring 2004.
Jag kom hit första gången i 2004. Då studerade jag journalistik i Oslo och så skulle vi välja praxisplats. Och så blev jag helt tillfällig då tipsade någon att om du har möjlighet till att dra till Svalbard så bör du dra dit. Så då bytte jag från, jag hade egentligen satt NRK TV i Oslo på första valg och så bytte jag till Svalbardposten. Och när jag kom hit så fick jag besked av redaktören att okej, hvis du ska ha praxis så måste du också jobba här på sommaren. Men då sa jag nej till det, så att nej, liksom de 2 månaderna tror jag det var då, det är mer än nog. Så jag ska hem efterpå. Och så kom jag hit och så syns jag det var helt fantastiskt. Jag är också glad att jag går på tur. Så vi sprang i fjällen till långt på natt. Jag fick många goda vänner, vi paddlade kajak. Alltså naturen och lyset var helt magisk. Så jag ville ju bara bli. Så när jag drog tillbaka till Oslo och skulle göra färdig journaliststudierna så var det enaste jag tänkte på var att jag ville tillbaka.
Line är inte bara en central figur på den lilla redaktionen med 3 journalister och en sekreterare. På väg till vårt intervjurum berättar hon också om de 2 faktaböcker som hon skrivit. Om klimatförändringen på Svalbard och om den mångfald av nationaliteter som lever här sida vid sida. Hon har också skrivit om Barentsburg som bara 40 kilometer från Longyearbyen ligger på rysk mark.
Det var 40 kilometer i luftlinje från Longyearbyen. Men huvuddelen av de som har bott i Barentsburg historiskt är ukrainare.
Det är ännu en pusselbit i Svalbards helt speciella tillvaro. Också för att många av dem som kommit till den ryska sidan för att arbeta är ukrainare. Idag bor omkring 300 personer i Barentsburg där gruvdriften ska fortsätta också efter att Norge nästa år stänger den sista av sina 9 gruvor. Nu får jag också höra att turismen har blivit ortens viktigaste inkomstkälla tillsammans med den offentliga sektorn.
Det är turismen och så är det staten.
Ännu i mitten av 1980-talet saknade Svalbard hotellsängar. Nu finns det runt 1000 bäddar för de närmare 100 000 turister som årligen kommer hit. Det är förstås en paradox att så många flyger hit för att se orörd natur, konstaterar Line. Och återvänder till stunden när hon flyttade till Svalbard och till en början kände sig vilse och påtittad.
Alltså, när jag först landade så följde jag mig väldigt sån lost. Jag följde att det var ett väldigt litet sted och att alla som såg mig så att jag var ny. Jag följde mig lite som beglodd på ett vis. Och uerfaren. Och att alla kunde se det på mig. Men så skönte jag efter kvart att det inte var så. Det är väldigt många som kommer och går. Folk blir här ofta väldigt kort tid. Och så fick jag efterhvert en sån följelse av en slags förälskelsesfölelse i stedet, i naturen, en sån frihetsfölelse. Och komma upp här då under midnattssola, det var ju helt fantastiskt. När jag satt i Oslo då, efter jag var färdig med studierna mina, så läste jag ju Svalbardposten som kom varje vecka, och då hade Sigrid Sandberg, som då var journalisten i Svalbardposten, skrivit om nettop det här Svalbard basillen och hade såna beskrivelser där från olika folk, och då satt jag och gråt i lägenheten min i Oslo och ville vara tillbaka.
Vi pratade lite om klimatförändringen här, och den är ju väldigt drastisk. När du ser det som händer omkring dig, blir du sorgsen, arg? Vilka känslor väcker det dig?
Blir ju trist och bekymrad, speciellt på vägna av barna mina, alltså den framtiden de ska få. Och så ser man ju en utveckling som hela tiden går fel väg. Jag jobbar med ett stort bokprojekt om klimaändringar, så prövar man ju att se hopp, man prövar på att se de positiva ändringarna som kommer. Och så kommer då krigen mellan Ryssland och Ukraina. Och så är det det som blir viktigt. Och så prioriterar vi helt annorlunda igen. Så det är en sån en sorg och en stor bekymring. Samtidigt som jag är nog lagad, sånt som många andra, att det är som en sån slags filter man kan ta av och på. Det är inte så att det går att känna på den känslan hela tiden. Men att man går liksom in och ut, nästan som en sån sorg där, att man kan ta det av och på.
Vad är det konkret du ser om man tänker på klimatet jämfört med när du kom i början?
Alltså när jag kom så visste jag väldigt lite om hur det skulle vara eller vad det ska vara. Och se klimaändringen blir nästan som att se ett sånt barn som växer. Eller det är vanskligt att se ändringarna från dag till dag. Alltså det som har gjort störst intryck och har varit de största veckorna är ju de stora extremvärhändelserna som vi har. Alltså att det kommer mer plötsligt massor snö på vintern. Vi hade det stora snöskredet i december 2015 där två personer döde. Och jag visste ju vem bägge de två var. Det ena var ett litet barn. Så det gjorde sån jätteintryck. Så det var liksom mammainstinkterna som blev kopplat på rationaliteten som gjorde att jag följde behov för att finna ut vad är det här. För då hade vi ju två skred väldigt tätt inte kvarandra. Det kom ett nytt i februari 2017, bara lite över ett år efter, som också blåste då tvärs igenom ett bolighus i centrum av Långebyen. Och också episoder med väldigt massa regn, också på vintern, som inte vi var vant till. Men så går det ju i svingningar, sånt som denna vintern har varit väldigt kall och fin. Vi är här för första gången sedan jag kom där i 2004, haft mycket is på Isfjorden och här, och har inte haft så goda förhåll på 20 år. Så det svingar ju också.
Det är naivt att tro att jag som tillfällig besökare ska kunna se tydliga effekter av klimatförändringen. Därför behövs det andra som kan berätta, som Lina Nagell Ylvisåker eller forskare. Svalbard hör till världens mest intressanta platser för klimatforskare, just för att förändringar sker så snabbt här och för att här finns en utmärkt infrastruktur. På Unis kan man studera ämnen som arktisk biologi och geologi, men här finns dessutom ett centrum för internationell arktisk forskning. Drygt 100 kilometer norrut från Longyearbyen ligger Ny-Ålesund, som är världens nordligaste plats med fast bosättning. Ett 30-tal personer bor här året om. Dessutom kommer ett stort antal forskare till de närmare 20 forskningsinstitutionerna, som upprätthålls av 11 nationer. En forskare som nu blir en del av ett stort EU-finansierat internationellt forskningsprojekt är miljö- och marinbiologen Kristoffer Boström, biträdande professor vid Åbo Akademi. Han studerade arktisk ekologi här i slutet av 1990-talet. Det var då han i misstag kom allt för nära en isbjörn, det han beskrev i början av programmet. Men nu ska han forska i vad som händer med djur- och växtlivet i havet och i jorden som blir isfri när Svalbard värms upp.
Åbo Akademis ansvarsområde i det här projektet är att titta på växter och djur i grunda strandområden, klippstränder, sandstränder, men också djupare bottnar ner till 200 meter. Vi är speciellt intresserade av djurlivet och sen artmångfalden som helhet. Så hur kolet syns där, hur kan vi spåra kolets kretslopp i de organismer som finns i en föränderlig miljö i Svalbard.
och varför är det här intressant?
Nå, klimatet och havsmiljön är ju starkt sammankopplat. Vi vet ju att Arktis ändras snabbast på hela jordklotet, eller säkert 5-6 gånger snabbare poolmiljöerna i förändring jämfört med övriga världen. Och hittills har vi haft ett sådant reflekterande vit yta på Antarktis och Arktis som nu håller på att smälta. Det här gör det att vi får mera mörka absorberande ytor som gör att processerna går ännu snabbare. Så att få fram information om vad det här har för betydelse för de stora marina ekosystemen, det är jätteviktigt. Ikoniska arter som valar och isbjörnar, de är ju på sätt eller annat alltid beroende av ett havsekosystem. Så små förändringar i, låt säga, mikroskopiska organismer, plankton, de speglar sig på något sätt ändå sen i större bytesdjur, i fisk, i säl, som stöder sen i en isbjörnen. Så att det må vara små förändringar i små organismgrupper, men till slut har det en jättestor betydelse.
Nu får man ju ibland känslan att politiker inte tar forskningen på allvar. Hur känns det som forskare att möta en viss, vad ska vi säga, ovilja att acceptera de resultat ni kommer med?
Jag kan säga att det varierar lite från dag till dag. Är jag och dyker i skärgårdshavet och ser hur det ser ut där på botten, så kan jag en dag vara superfrustrerad. Det har inte hänt någonting. Det är mycket drivande alger. Det ser smutsigt och grisigt ut. Varför händer det ingenting? Det går jättelångsamt. Sen är jag samtidigt jätteglad över att Finlands naturpanel, klimatpanelen och sådana har bildats och börjar få genomslagskraft. Det är det enda sättet vi kan nå ut med krånglig universitetsinformation till beslutsfattarnas bord. Men det kräver ju också, när det bildas sådana expertpaneler, att politiker lyssnar och vågar ta obekväma beslut också.
I Långjärbyn har ovädret från skoterturen dragit vidare. Vädret kan ändra väldigt snabbt här. Nu är det kallt och vackert. Tillbaka på mitt hotell väntar någon som kommit från Ny-Ålesund för att träffa mig. Det är Åshild Pedersen, en forskare anställd vid Norsk Polarinstitut som har arbetat med fokus på Svalbard sedan 1996.
När jag kom hit, det husker jag, det var i januari i 1996. Och det var alltså så snöstorm att vi nästan inte fant vägen. Och det var en helt sån, det där att komma mitt i polarnatta och inte, du måste bruka kompasset för att se var norr och söder är och börja orientera sig, det var en helt sån rar känsla. Det var som att vara liksom i ingenting. Men så kommer ju lyset då, och då blir det något helt annat. Så börjar man att förstå landskap och se. Så det är en väldigt sån fascinerande upplevelse. Jag tror uansett, du kan vara så gott förberedd som du bara vill, men alltså Svalbard, det tar dig, det är så speciellt. Så när du kommer hit så blir du bara så fascinerad. Så jag var gott förberedd, men jag hade ingen aning om att det skulle vara så fantastiskt.
Vad är det som är så speciellt?
Nej, det är kanske, vad ska jag säga, det är en kombination av ett fjälllandskap, av hav, fjäll och hav, och så är det ett helt fantastiskt lys, och så är det ju ett dyreliv och ett planteliv. Du kommer så tätt på. Och du kommer så tätt på naturen på något sätt. Så du är liksom, akkurat som du går i ett med naturen. Så det är en kombination av många ting. Det är vanskligt att förklara. Det är någon som snackar om Svalbard-basillen, men det är ett eller annat alltså.
Ja, vad är Svalbard-basillen?
Ja, det är ett gott spörsmål. Det är väl att man blir bara helt betatt och alltid vill komma tillbaka.
Det fascinerande med Svalbard är hur tätt in på naturen man kommer, berättar Åshild. Men landskapet förändras våldsamt snabbt nu. Tidigare behövde man aldrig bry sig om att packa ner regnkläder. Nu är det annorlunda. Och, tillägger hon, som privatperson känns det fortfarande alltid lika fantastiskt att komma tillbaka. Hon har nyss varit ute på en 40 km lång tur tillsammans med ett hundspann. Sånt är bara fint. Men, säger hon, som forskare känner man också av en bismak.
Jag känner på måte, alltså jag syns ju allt är på måte lika fantastiskt, men så är det en sån liten bismak, för att jag har ju sett att detta landskapet och den naturen, den ändrar sig ju våldsamt fort. Og det er jo nesten sånn som når du kommer, hvert år du har kommet, så er det akkurat som det er en ny utfordring eller en ny endring. Så det er jo på en måte en liten sånn bismak på det hele, på en måte på det her fantastisk vakre landskapet og ødemark, så er vi på en måte ellers i verden med på å bidra til å forringe de områdene her. Så det er litt sånn, men jeg går jo ikke rundt. Man går jo ikke rundt og er trist. Man setter jo pris på det fantastisk fine. Så i dag har jeg vært ute og lånt meg hunder, og så har jeg kjørt 4 mil med hunder, og det er jo like fint. Jeg har kjørt den samme turen sikkert 50 ganger før, men det er like fint.
Du sier at du har sett hur det har förändrats. Vad är det du har sett, helt konkret?
Helt konkret, ja. Det jeg har sett på en måte, eller det jeg har opplevd da, altså vi kan ta et steg tilbake når vi tenker på klima og klimaendringer, så er jo det noe som foregår over lang tid. Så man kan liksom ikke se det fra år til år, men likevel så får du liksom en følelse for at du ser endringene. Du ser at havisen forsvinner. Men så er det noen år, sånn som i år, så er den der plutselig igjen, ikke sant? Men stort sett så er den borte. Det regner mer om vinteren, og det regner også mer om sommeren. Nå er det sånn ordentlig regnvær om sommeren. Det var det aldri før. Du tenkte aldri å tenke på en regnjakke. Det var ikke regnvær, men nå må du ha på deg full regnmundur om sommeren for å kunne takle regnværet. Og så er det jo veldig høye temperaturer. Og du ser også på en måte at permafrosten mange steder smelter. Du kan få på en måte åpninger, altså at jorda kollapser på en måte.
Hva tenker du da? Jeg mener, blir du arg, ledsen, motiverad?
Men jeg tenker på en måte, som jeg sa tidligere, så blir jeg litt trist, men samtidig så er jeg ikke det, altså jeg kommer ingen vei med å sette meg ned og bli trist. Så det motiverer kanskje mer den jobben jeg har som forsker, da. Det å kunne skaffe ny kunnskap, kunnskap som kan bidra til å forvalte Svalbards natur på en måte slik at vi kan imøtekomme da, de store endringene. Så det gir en stor motivasjon, synes jeg, det at man kan bidra med kunnskap, ny kunnskap som kanskje kan være med på å begrense konsekvensene da, av klimaendringene. Så det er en stor motivasjon. Ja. Vi vet at for å kunne greie å stoppe klimaendringene, da må på en måte verdenssamfunnet og politikerne på banen. Og det er jo frustrerende når det ikke går raskt nok. Og der er vi er en sånn, som forsker så er man en sånn liten brikke som framskaffer kunnskap på en måte, men man har ingen makt til å gjøre noe som helst. Og det er det myndigheter og politikere som må gjøre. Ja.
Näst sista dagen på Svalbard. Jag lär mig ständigt något nytt. Som att isbjörnarnas hud egentligen är helt svart under den vita täta pälsen. Eller att de kan känna doften av sel på 30 kilometers avstånd. Det är fortfarande 15 grader kallt. Men nu är det nästan vindstilla och riktigt klart väder. Allt det som gjort för ett besök på en hundgård med 135 hundar.
Ni ska köra 2-2 om ni bara kan gå i par.
Det är Odun som hälsar oss välkomna. Han kom till Svalbard 2014 och började jobba på gården som han och hans fru sen tog över 2017.
När alla hundarna är i, då är det väldigt viktigt att vi går ut. Då är det inte tid att börja klä på sig eller gå och tissa. Det måste vi vara färdiga med nu. När hundarna är i, då åker vi.
Här får vi vara med om alla förberedelser. Efter att vi bekantat oss med hundarna hämtar vi dem en och en från deras egna hundkojor bland snön. För att sen koppla dem framför sleden som ska föra oss ut på äventyr.
Nu ska vi sätta in hundarna i lag. Ni är självklart ansvariga för deras eget spann. Så ni ska få
allt övervakat av Odun som berättar i vilken ordning vi ska hämta hundarna och vilken plats de ska ha i sin grupp. Cheferna längst fram, de uthålliga hundarna närmast sleden.
Det är inte lov att köra förbi varandra. Hundarna är jättetrevliga. De är kär i oss, men de tycker inte om alla av varandra. Kommer vi opp ved siden av hverandre, så kan de begynne å slåss. Det prøver vi selvsagt å unngå.
Vädret är underbart. Inget snöfall eller dis som stör sikten. Och hundarna är så tysta. Vi bara glider fram över snön längs det som kallas för den lokala motorvägen. En bred, jämn fåra mellan två väldiga berg under klarblå himmel. Och det är nu det känns. Jag har aldrig upplevt en så enorm natur. Så ogripbart, svårförståeligt, allomfattande, väldig och orörd. Som om det var här som naturen hade sitt hem. Ett naturens ursprungliga hem. Dessa kvadratmil av orörd snöyta som får alla perspektiv att förskjutas. Det är som på öppet hav, att det är omöjligt att uppskatta avstånd. En bergssluttning som känns som riktigt nära inser jag att måste vara minst en kilometer bort, eftersom renarna som söker föda inte är större än små svarta prickar mot snön. Det är nu som jag så konkret känner hur liten jag egentligen är, hur liten och obetydlig människan egentligen är, samtidigt som det är så lätt att känna sig som ett med naturen omkring en. Det är här man blir smittad av Svalbardbacillen. Omgiven av den väldiga naturen känner man sig så lycksalig över att få befinna sig just här, just nu. Och jag kan lätt förstå Åshild Pedersen när hon berättar att man aldrig vänjer sig, att hon ännu efter 28 år av möte med Svalbard fortfarande kan bli lika överväldigad av det som möter ögat och alla ens sinnen. Människan är så liten. Och ändå är det hon som gjort att miljön också här förändras i rasande takt. Den här kvällen, sista kvällen, stannar jag uppe sent. Klockan är 2 på natten då jag promenerar den korta vägen från restaurangen till hotellet. Hemma i Finland i början av april är det beckmörkt. Men här är det gryning. Dagarna blir 20 minuter längre för varje dygn. Om en vecka kommer solen inte alls att gå ner. I 4 månader är det dagsljus dygnet runt. Också det är overkligt och ändå sant. Luften är full av Svalbardbaciller. Det är sent i maj i Helsingfors. Vädret är sommarhett. På Svalbard är det kring 0 grader, lätt nederbörd. I Finland hoppar vädret direkt från vinter till sommar. På Svalbard regnar det mer än någonsin. Om Svalbard inför resan kändes som någon avlägsen fiktiv sagovärld, så känns den nu fortfarande som en helt annan värld. Magisk och drömlik. Om det inte var för fotografierna och ljudbilderna jag tagit med mig hem, skulle jag vara lite osäker på om jag faktiskt alls varit där. Eller om jag bara drömt allt.
Du var på Svalbard nyligen.
Ja, i den kontexten.
I Helsingfors har jag stämt träff med den norska författaren Maja Lunde, som skrivit romanen jag läste under resan. Jag vill fråga vad det var som fick henne att välja just Svalbard som plats för romanen och vad hon kände när hon för första gången reste dit.
Jag följde mig väldigt liten. Landskapet är, alltså det finns ju inte trär på Svalbard och det är också en av orsakerna till att boken heter Drömmen om ett trä. Och det gör något med blicket du har på landskapet. Det är otroligt vanskligt att måla avstånd för du har ingen visuella hållpunkter i landskapet. Och det gör också att du känner dig väldigt liten. Och det är ett Svalbard är ett brutalt ställe där döden hela tiden är mer till stede än jag upplever att den är i livet mitt hemma i Oslo till vanlig. Du kan för exempel inte gå utanför stan utan att ha med vapen. För det är ju faktiskt isbjörnar. Det är ett ställe där du känner på naturkrafterna hela tiden. Ett landskap som känns som om det är på naturens premisser. Så är det nog också så att selv Norge, som man är vant att tänka på som ett vilt land fullt av natur, selv i Norge är det ju väldigt lite äkta vildmark igen. Men på Svalbard så upplever man verkligen att här är det natur på naturens premisser.
Mm. Vad är det just med Svalbard som gjorde att du valde Svalbard som central plats för den här romanen?
Jag visste länge att jag ville att min romanserie skulle avslutas på Svalbard. På grund av glaciärerna och isen och nettopp det att du kan se klimatändringarna bättre där än kanske någon annan plats i världen. Men då jag kom dit och gjorde mer research på frövälvet så blev det väldigt snabbt tydligt för mig att den fjärde boken inte skulle handla mest om klimatändringar men att det var en bok om, ja, vad ska vi säga, det motsatta, snö och is, nämligen skog och planter och frö och allt som gror och allt som gör denna jorda levande. Men jag kan säga att hela denna serien har ju varit en slags jakt på hopp. Det är det underliggande spörsmålet jag hela tiden har haft i huvudet medan jag har skrivit. Var finns hoppet? Var finns hoppet? Och jag måste väl säga att det enaste stället jag har förstått att jag kan leta, det är ju i oss. Alltså, om hoppet finns någon plats så är det i människan själv. Och jag har två spörsmål i huvudet undervejs. Det ena är, varför blev människan den arten som ändrat allt? Vilka egenskaper är det vi har som gör att akkurat vi ändrat världen? Och det andra är, har vi de egenskaperna, har vi det som trängs för att göra de ändringarna som krävs? Och det är klart att vi har ju några otroligt stora utfordringar för våra hjärnor är ju framdeles de samma som de var för 10 000 år sedan. Och våra instinkter är ju hela tiden, och när vi finner en blåbärtuve i skogen, det är ju att spisa upp till blåbärna, inte sant? Det är ju det, vi är ju, hjärnan vår berättar oss att vi hela tiden måste sikra oss här och nu istället för att tänka längre fram. Men det vi tränger att göra nu är ju på något sätt att ignorera de signalerna och säga att vi kan inte spisa alla de blåbärna med en gång. Vi kan inte köpa alla de billiga kläderna på salg. För det världen tränger att vi tänker annorlunda, så världen tänker att vi tränger att vi blir vuxnare. Mm.
För Maja Lunde handlar arbete med romanserien om en jakt på hopp. Och nu önskar hon att människan inte längre skulle lita på hjärnans uråldriga instinkter och istället lära sig att vi måste tänka framåt istället för att konsumera vår framtid här och nu.
Tommy har aldrig trott på något eller någon. Livet är bara kropp, celler, nervsignaler och när kroppen är borta finns inte heller livet. Människokroppen är ett resultat av evolution. Det finns ingen som ser oss, som har kontroll, som övervakar eller sänder signaler. Genom att se och observera naturen, dens förändring och utveckling, kan vi erfara och dra slutsatser om våra handlingar. Naturen tycker inte, naturen berättar inte, naturen dömer inte, naturen bara är.
Du har lyssnat på Dokumenterat, en resa till Svalbard nära Nordpolen. Av mig, Thomas Jansson. Klipp, Thomas Jansson och Stefan Granholm. Producent Sandra Wikstrand. Tack till dramaturgen Arenikkinen och till Svalbards unika natur.